Tjena, varmt välkomna till Toto Balotto. När ni hör det här så är det fredag den 5 augusti. Men jag och Wilbur José har dragit en liten rövare här och spelar in torsdag kväll. Klockan har hunnit bli 23.00 eftersom en viss familjemiddag på Sardinien drog ut på tiden.
Ja, men exakt. Det dröjde ju med servisen där när efterrätten skulle gå in. Så man fick ju ge onda ögat på slutet och vara lite tydlig med att här är Sveriges största fotbollspodd som ska spelas in strax. Och sits borta i Hattudden i Roslagen och väntas på att räck ska tryckas igår. Då sa Helena till mig, jag gillar inte när du får sådär mörk blick. Bli lite rädd.
Var det en tiramisu som skulle vinkas in?
För min del blir det faktiskt bara kaffe. Man äter så fruktansvärt mycket när man går på restaurang hela tiden. När man är på sådana här semestrar. Så att alltså, avsluta dagen med en gräddig tiramisu. Det får fan vara nog, Gusten. Rivstart är det
tiramisu annars. Det är ju för proffsen. För oss som alltid har plats för lite grädde till. Men på tal om dina intag där nere på Sardinien, så såg jag någon bild här för någon dag sedan som du skickade ut. Såg ut så var någon jävla liksom halv marulk, halv roadkill som bara låg och flöt i någon.
Nej, det var en piggvar.
Sorgi.
Det var en piggvar.
Aha.
Som de hade tillagat. Sen är det, jag vet inte, du har ätit mycket piggvar. Många har ätit mycket piggvar för att det har vi i de svenska vattnen
också.
Jag har inte ätit
jättemycket piggvar. Alltså.
Okay. De har det annars stående på menyn på Sturehof och Rish. Minst två gånger i månaden ska det ätas piggvar. Men den är ju mycket mer smakrik, den som kommer här ner från Medelhavet. Den är en fantastisk fisk. Kanske vi inte ska snöja på.
Nej, men det var bara någonting med liksom själva platingen som jag reagerade på när jag såg den här bilden. Det kändes inte som att talesättet att man äter också med ögat hade applicerats på.
Jaha, bilden blir väl vad den blir liksom. Det är ju något annat live när den där kommer in och den fileas av servitören och allt. Vi satt ner i hamnen här i Villa Simius och hade det mysigt.
Fint. Mm. Du har inte sprungit in i Zlatan än?
Nej, fan. Han lyser med sin frånvaro. Det är lite tråkigt. Det hade varit kul att återförenas annars.
Ja. Vi släpper Sardinien så länge. Jag tänkte bara säga det att medan jag då satt och väntade på er att ni skulle checka upp och få in efterrätten, så kollade jag TV4-nyheterna och efterföljande sporten. Som man gör. Finns det inget jävligt... Det finns något så jävla somrigt över 22-nyheterna med efterföljande sporten och vädret.
Ja, och jag tror att så här, tecknet på att man börjar bli gammal, det är när man börjar uppskatta när 22-nyheterna bryter in mitt i bäck. Alltså förr i tiden så har man ju alltid ondgjort sig över det. Hur kan detta få fortsätta? Att de liksom går in och tar en kvart mitt i en film. Men nu uppskattar jag det mer och mer och tycker att det är ett ganska härligt, behagligt inslag och man kan trilla iväg och göra en liten kvällsmacka och sådär. Men, nej, men annars är det ju det linjära att sitta och vänta på att en film ska börja och kolla på sporten och nyheterna till exempel. Alltså finns det någon som kollar på nyheterna på Play? Nej, men nu ska jag kolla i kapp nyheterna. Det känns som att det är sista man börjar kolla på on demand, nyheterna.
Kanske. Orätt. Hur som helst då, det har blivit en långdragen inledning här utan speciellt verkligen mycket fotbollsfokus. Men det här har inte heller någonting med fotboll att göra, utan jag blev bara drabbad av det sista då som dök upp i TV4-sporten. Nämligen att dom har fallit gentemot den amerikanska kvinnliga basketspelaren Brittney Griner. Vet du vem det här är?
Absolut, jag har följt det där eftersom det har varit ganska mycket på Twitter och men det har ju ändå fått ganska mycket uppståndelse. Det har väl skickats ner alla möjliga höga politiker till Ryssland, ner, bort, åt sidan, bort i alla fall till Ryssland. Och medlats och haft sig, hon hade typ en cigarett, en marijuana-cigarett eller vad var det för någonting?
Ja, nej men precis. Alltså, jag kan väl bara dra det kort från början för de som, precis som jag, helt har missat det här. För att jag har aldrig hört namnet, jag har aldrig liksom hört talas om den här situationen. Men då Brittney Griner, en amerikansk basketspelare som då spelade i Jekaterinburg. Hon greps i februari på ett ryskt flygfält, antagligen då när de skulle åka hem från Ryssland till USA. Och i hennes packning då, i hennes handbagage, så fanns det, som du är inne på, en e-cigarett med cannabisolja i. Och det här är väl ganska liksom, det är väl ganska vanligt och utbrett i den moderna liksom gräsrökningen. Det är inte så att man packar en femma grälle liksom. Utan nu finns det där på små... Ja, nej men det är 2022 nu.
Ja.
Och det är så det ser ut. Hon grips i alla fall med det här, och vad jag har förstått, eftersom jag har läst in mig på den här situationen nu. Alltså det var inte något större parti som skulle smugglas någonstans, utan det var ju en e-cig med cannabisolja i för eget bruk. Hon grips, hon har suttit häktad fram till nu, och idag föll domen 9 år i ryskt fängelse. Och här pratar vi alltså om en 31-årig världsspelare, har jag förstått. Alltså det är dubbla OS-guld och Women's NBA och alltså det är, jag vet inte, det är väl någon slags, jag vet inte om vi kan ta någon fotbollsparallell, men det är väl som att de skulle plocka...
Ja, vem ska du ta här nu? Jag är så jävla nyfiken på att höra vem du ska välja, Gustav.
Mm.
Susanna Kallur. Kan inte det vara Susanna Kallur då? Att de plockar henne. Måste inte vara fotbollsreferens. Stor
vara
kvinnlig
det.
Idrottare.
Ja. Jo. Jag for efter en, fotbollsspelare.
Ja, men...
Det kanske, ja.
Du kan ju ta Aslani
då. Bet-Mid
då. Bet-Mid, absolut.
Kosovare Aslani.
Ja, exakt. Ja. Klar för Milan för övrigt.
Mm. Bet-Mid också? Eller pratar vi Aslani?
Nej, Aslani.
Ja, jag tänkte väl. Mm. Nej, men är det inte otroligt? 9 år, vilken jävla mardröm.
Det får ju osökt tankarna till så att säga, tidigt 90-tal när man började läsa om utlänningar som hade åkt dit för typ liknande småbrott i Thailand och skickat till Bangkok Hilton. Och jag kommer ihåg det när man var där nere, för det hände ju att det röktes en liten esig, höll jag på att säga, inte esig på den tiden, men någonting med någon slags gräs i någon gång. Att det fanns ändå någon slags rädsla att man skulle hamna på Bangkok Hilton. Så jävla hårda straff, det är så här dödsstraff eller så här 48 år på Bangkok Hilton för att man gått med lite gräs i fickan.
Så som jag känner dig, och om jag bara skriver på en ruskigt snabb analys, så tänker jag ändå att det var 90-10. 90% mardröm, 10% ändå lite lockande.
Ja, ja, absolut. Då behöver man inte tänka så mycket. Lite ansvar.
Och man vet ju att Johnny Limmad, han hade inte hatat att få svara på frågan: vad hände med Thomas? Han sitter på Bangkok Hilton.
Klart det är kreddigt.
Som jag kan se Johnny liksom nästan skina upp när han får frågan. Han sitter på Bangkok Hilton.
Livstid. Sen har man ju hört det i efterhand, att det var inte så jävla farligt på Bangkok Hilton ändå.
Nähä.
Det finns ju betydligt värre. Jag tror att de i Etiopien hade det tuffare. Hur som helst, 9 år i ryskt fängelse. Jag tänker bara att de måste ju lämna ut henne. Hon ska väl inte sitta i 9 år i ryskt fängelse?
Nej, och jag menar, det är väl superuppenbart att det här är ju liksom, hon är ju bara en bricka i något politiskt spel, va? Nu är väl Joe Biden inne i den här debatten och att hon ska liksom tradas mot ryska fångar. Och, vi får väl se vad som händer, men jag blev bara så jävla liksom drabbad när jag hörde domen. 9 år? Ja. Det här är ju också en torsdagkväll när de 3 kvarvarande lagen i europeiskt cupkval från Sverige har varit ute i elden. Det slutade med bekväma, imponerande segrar. I alla fall för Djurgården då, borta mot Sepsi i Rumänien. Malmö FF tog en lite mer planenlig seger då, hemma mot Luxemburgs stolthet Dudelange. Det slutade 3-0 nere på stadion i Skåne. Men det är ju svårt att inte liksom börja med att AIK alltså får 1-1 mot Skendia från Nordmakedonien. Jag läste någon slags perspektiv-tweet här på Twitter efter matchen att Skendia, det var Viktor Asp från Fotboll Stockholm-kollektivet som twittrade ut: den nordmakedonska ligan är rankad som Europas 48:e bästa. Det är lägre än Malta, Färöarna och Luxemburg. I den ligan slutade Skendia på tredje plats i fjol. 15 poäng efter vinnarna Skopje. Så kul, kul avslutning på tweeten. 15 det... poäng efter vinnarna Skopje.
Ja. Ja, men det är ju med en suck man pratar om det här som AIK. Det är såklart helt hädiskt. Såg första halvleken innan min spaghetti vongole med Botarga ramlade in. Då kände jag att nej, det får bli en halvlek ikväll faktiskt. Jag ställer inte upp telefonen idag och låter den rulla. Det här får vara en kväll där det blir, ja men i alla fall delvis halvt fotbollsfritt. Och vad det verkar, om man gillar fotbollsunderhållning, så har ju, missade jag ingenting från den andra halvleken riktigt heller, va?
Nej,
jag känner i alla fall inte att jag som skäms och sitta här och inte sett den andra halvleken och ändå kan dra växlar över vad som har hänt.
Nej, absolut. Och du missade ju ingenting om du var ute efter klang och jubel och farliga målchanser. Däremot, alltså så här, grejen här är väl att AIK verkar de facto ha oerhört, oerhört svårt att komma någonstans. Visst, det grävs fram ett resultat här och det grävs fram några poäng där.
Men du är förvånad, vi har ju sett ut sådär sedan Bartos kom.
Ja, men det är det jag menar, att du inte missade någonting, för det är ju ändå anmärkningsvärt, och i synnerhet när det går vecka efter vecka efter månad och det här laget med de här oerhört rutinerade, meriterade och erfarna spelarna som besitter sån klass, och alltså det är ju ett lag som länge har varit liksom haren i klungan bakom Malmö FF, som har förutsättningarna tillsammans med en del andra klubbar att verkligen täta liksom gapet och klyftan som blivit i MFF, men som jag vet inte, alltså bortsett John Guidetti, som återigen tycker jag visar klass och visar att det är ju, och det är väl det, det var väl det man alltid liksom sa om Marcus Rosenberg, att det var ju kanske inte i lunkmatcherna hemma i Allsvenskan som han stod ut, som han sken. Och nu försöker inte jag liksom dra några ytterligare paralleller mellan Skendia från Nordmakedonien som kom 15 poäng bakom Skopje och lagen som Marcus Rosenberg var med och sänkte i Champions League-kval och sedermera under gruppspel i diverse Europacuper. Men du fattar vad jag menar, att jag tror att i såna här matcher så blir den individuella klassen i sekvenser väldigt mycket tydligare kring spelare som John Guidetti, Marcus Rosenberg, spelare som har liksom gjort sig gällande och varit utomlands i 10 år, att det finns en anledning till varför en spelare har blivit ganska högt avlönad av klubbar från de 3, 4, 5 bästa ligorna i Europa, således också världen, och har hållit sig där ute i ett decennium, som sen kommer hem till Europas 24:e bäst rankade liga och möter klubbar från de 35:e, 40:e bästa ligorna. Då räcker det ibland bara med korta små sekvenser. Det är i det här fallet en nick när man backar ut från ett straffområde och styr den helt rätt maska för att liksom påminna alla som tittar om att just det är en gubbe som har tillhört ett La Liga-lag i 5-6 år här.
Ja, men absolut. Och det var väl det, den nyansen jag i alla fall försökte få in när det under ett halvår diskuterades om hans storhet, eller tvärtom då, de som tyckte att han var kass och inte trodde att det skulle gå speciellt bra. Allting beror ju såklart på hur han serveras och hur mycket speltid en forward får. Han kan ju inte gå in i, det spelar ingen roll vilken liga, om det är den 42, 25 eller nummer 1. Han kan ju inte gå in och ta bollen, springa och göra mål. Det kan ingen spelare göra. Mark Hamsik kunde inte göra det när han kom till IFK Göteborg. Det kommer stora spelare utan du är ändå beroende av ditt lag och spelarna som är runt dig. Men John Guidetti i sig är ju klass i allsvenskan. Det råder ju liksom ingen tvivel om, tycker jag. Och han blir bättre och bättre för varje match han spelar. Problemet just nu för hans del, eventuellt, får vi väl se då. Men som det har sett ut är ju att han kommer ju behöva sätta de där få chanserna som han faktiskt får. Det är inget lätt mål han gör ikväll. Och det är den typen av mål han säkerligen kommer att behöva göra för att hålla AIK högt upp om de fortsätter att spela på det sättet de gör.
Nej, verkligen. Och åt andra hållet då så kan man väl säga att Joel Asoro har gått. För att om John Guidetti har tvingats... Ja, men han har ju tvingats in i ett hörn med tanke på hur lite han har spelat de senaste åren, och han har såklart med sin output och sin attityd och sina uttalanden, alltså han kravlar upp sig själv på en ganska hög nivå, då blir fallhöjden därefter, och det är många som vill se honom misslyckas, i synnerhet när man går till en klubb som AIK. Men han verkar ju trivas med de omständigheterna samtidigt. Joel Asoro däremot, det var ju liksom en ung, hypad anfallare som tidigt lämnade för England och som spåddes en lysande framtid i Sunderlands system. Kom fram där, fick sina chanser, det hände absolut ingenting. Lika lite hände sen i Swansea. Och när han lämnade för Groningen, alltså bara för 2 år sedan, Då såg jag att jag såg framför mig att det här skulle bli absolut ingenting. Och när Bosse betalade de ändå ganska svettiga summorna som Djurgården ändå gjorde här för 2 år sedan när de hämtade honom inför i fjol, så då var inte jag alls övertygad om att alltså, en sån prislapp var motiverad. För att jag tyckte inte att Joel Asoro hade visat egentligen någonting. Och jag tycker att det fanns ju perioder och det fanns glimtar och det fanns ändå en potential och ett råämne i det man såg i fjol. Och herregud, i fjol var han alltså 22. Han är väl jämngammal med Kulusevski, de är väl bästa polare, 99. Så att man ska såklart inte liksom döma ut någon spelare så. Men jag är jävligt imponerad över vilka steg han har tagit och att han har gjort det i en sån ändå tuff miljö som Djurgården är. Det är en Stockholmsklubb, det är en klubb som nyligen blev svenska mästare, det är en klubb som hela tiden inte bara slåss då mot Malmö som drar loket utan kanske framförallt hela tiden mäts mot AIK, mot Hammarby. Det är tajt om de där Europaplatserna, det finns en jävla massa pengar i Djurgården, således så finns det ekonomiska muskler att ge en spelare en chans på ett halvår, men tar man den inte, ja, men då är det nog ganska lätt att flytta på en sån spelare. Och det har man ju sett ganska många satsningar i just Djurgården hända med. Så jag är imponerad över hur Joel Asoro har tagit steg för steg och utvecklats och nu ser så jävla självklar ut i deras offensiv. Och det är väl bara ytterligare en eloge till Kim och Tolle, hur bra de är på att få ut det mesta av spelare som man kanske har satt i ett fack och redan dömt ut.
Mm. Nej, men under hela din lilla rant här så var det precis det jag tänkte, att det är återigen det där med tränare som lyckas hitta spelare som har stor kvalitet och har en höjd egentligen som de kanske inte riktigt har nått i karriären än, och så får de ut maxet liksom från dem för just nu, och sen så kan han säkert höja sig ytterligare också. Men stor eloge till dem såklart, och de fortsätter att må väldigt bra, Djurgården.
Ja, 8:e raka den här sommaren för Diffen. 3-1 blev det borta i Rumänien, och det är väl mega favorit på att man löser avancemanget här. Givetvis också även för Malmö FF som har 3-0 att gå på till returen i Luxemburg. Men jag vet inte hur du har känt och tänkt kring Malmös doja här och Milos de här dagarna som har gått sedan vi släppte och spelade in senast. Jag läste en lång intervju med Andreas Georgsson. Jag tycker att det är någonting som är så jävla konstigt med den där avskedningen.
Ja, jag vet. Jag läste samma intervju. Du skickade in den där i en WhatsApp-grupp och jag håller med dig. Man får ett riktigt grepp om det. Varför sparkade ni honom? Och vad var det ni trodde på från första början? Och vad var den utlösande faktorn? Eller i och för sig, det kanske är det enda man förstår. Att resultaten inte var som man önskade. Men att man känner sån panik ändå i resultaten som har varit de negativa resultaten man måste sparka. En tränare som man i intervjuerna nu fortfarande ändå trodde lite på där på slutet. Det var inte så att han... Han var icke omtyckt av spelarna. Det kändes som att omklädningsrummet var intakt. Det har inte läckt ut någonting som jag läste i alla fall om att det fanns liksom grupperingar i Malmö som inte var nöjda med Milos. Och som du sa med Georgsson så får man ett ganska gott intryck av relationen mellan Milos och honom.
Ja, men jag kan läsa lite här innan till från den här intervjun som vi båda pratar om som då publicerades på Fotbollskanalen för jag tror 2 dagar sedan. Och då är det alltså sportchef Andreas Georgsson, nuvarande tillfällig tränare, som då får frågan: vad kommer du sakna med Milos? En oerhörd kompetens. Jag lärde mig otroligt mycket av honom. Hur han förbereder träning och match, hur vi diskuterar olika scenarion i fotbollsvärlden och hans kunskaper om andra lag samt spelarmarknaden var nästan knäpp. Det kommer jag sakna.
Låter som en keeper. Honom ska vi ha. Jag blev lite kåt på honom.
Fick du några indikationer på att förtroendet i spelartruppen började bli lägre för Milos? Nej. Det var ingen faktor bakom beslutet. Nej. Andreas Georgsson menar vidare att han känner sig besviken över att MFF redan har gått skilda vägar med Milojevic. Så, precis som beslutet att vi byter väg var det inte bara mitt beslut att anställa honom, utan det är en process med flera kandidater. Det är ett gemensamt beslut. Självklart är vi besvikna över att byta tränare efter 7 månader, men vissa saker som vi tog beslut om i januari kunde vi inte veta skulle ske, som maj månad, stora skadeproblem och så vidare, som river sönder vårt momentum och vår rytm. Sen har vi haft svårt att hitta rätt och hantera frustrationen över att prestationerna inte varit jämna, säger jag också. Alltså, jag tycker liksom att mellan raderna, och inte ens bara det, utan också i liksom faktiska ordval och uttryck, så känns det som att så här, jag får inte känslan av att Georgsson ville sparka Milojevic.
Ja, det är en jävligt märklig situation faktiskt, som men kanske inte som har blivit, men som ändå uppstår här med den här intervjun, skulle jag säga. Ja. För han kommer egentligen inte med någon annan anledning än, eller han nämnde inte ens att resultaten har varit dåliga. Jo, det finns en frustration på grund av det, men det verkar inte vara Milos fel ändå. Jag vet inte, jag får ingen grepp om det här.
Han säger, jag tycker det är tråkigt att vi går skilda vägar. Men du har ju sparkat honom, Andreas. Du behövde inte göra det.
Nej, exakt. Alltså,
jag vet inte, jag tycker bara att alltså så här, min erfarenhet från alla de gånger en klubb gått skilda vägar med sin huvudtränare väldigt tidigt in i liksom en satsning, då får man ju någonstans ändå vara lojal mot beslutet och utåt sälja att det här är det absolut bästa för klubben. Det finns inget annat. Vi hade absolut inte gjort oss av med den här tränaren om vi inte trodde på att redan imorgon så kommer det vara en bättre dag för klubben utan honom. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag fattar.
Alltså, ta typ Peking som exempel. Även fast det har gått skit resultatmässigt sen man skickade Norling, så har man ju inte i en enda intervju, inte med en enda signal, på något sätt antytt att det är tråkigt alltså. Det känns inget kul att vi och Rickard har brutit upp här. Utan då har man liksom, det här är det bästa för klubben. Vi har beslutat oss för att, nej men det fick räcka nu. Hit men inte längre. Nu ska vi gå vidare. Det kommer vara den här processen. Alltså du vet, de har ändå, trots att det har gått jävligt emot, så har de varit tydliga med att liksom, vi var färdiga med Norling.
Toto Balotto är sponsrad av Circle K. Ledande på förnybara drivmedel och med en tydlig ambition att göra stora skillnader längs vägen mot ett fossilfritt Sverige. Redan idag är till exempel var fjärde liter som tankas hos Circle K helt förnybar och deras laddplatsnät i Sverige, ja, det byggs ut ultrasnabbt. Allt för att matcha takten som elbilar ökar i, men givetvis också för att fler och fler ska vilja gå över till elbil och uppleva smidigheten.
Deras målsättning är att ha flest ultrasnabba laddplatser i hela landet. Och det är såklart en ambitionsnivå som vi på Toto uppskattar. Ska man sikta någonstans? Ja, då ska man lika gärna sikta högst upp mot tronen. Vi säger stort tack till Circle K för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Och vi säger även tack till er för att ni hjälper alla oss att göra mer hållbara val utan att tappa farten på väg mot framtiden.
Och tal om Norling, har du hängt med i hans nya satsning?
Hans mastodont sittningar med någon tränar
snubben från Strängnäs.
Ja men det
är väl 24 tränare från typ.
Ja men Strängnäs. han har väl honom lite som en prodigy typ.
Ja ah, okej.
Okay. Men jag tror han tränar något tre lag där.
Mm, det är så roligt för att han har alltid varit lite liksom märklig eller vad man ska säga. Han har varit lite egen i intervjuer ju och alltid när han har gjort media Norling. Men jag trodde aldrig att jag skulle se honom i en riktigt svagt producerad YouTube-show tillsammans med en Division 4-tränare. Sitta och analysera shape och ja, men, fulla matchanalyser. Det finns någonting alltså, i det där, i den dåliga produktionen, men i det genuina så finns det någonting. Jag tänker tillbaka på Carl Charles Corso som jag och Christian Borrell gjorde. Stod på Sveavägen och stod på Cafeteria del Corso också. Åkte taxi ibland för att hylla den stora Palermo-bossen Tramparini. Sådana saker gjorde vi. Det är lite det Rickard Norling pysslar med just nu. Och jag började med att skratta lite åt det där. Och sen så tänkte jag, men jag måste kolla vidare lite. Vad är detta? Och nu är det liksom, det är det fotbollsmedia som jag konsumerar. Nej, det är det jag konsumerar mest av allt. Det finns något otroligt fascinerande och intressant att lyssna på Norlings tankar. Och han går ju verkligen in på djupet. Det finns ingen programledare, det finns ju inget körschema. Det finns ju ingen som tänker att vem fan vill lyssna på en och en halv timme när du sitter och ritar så ingen förstår på en whiteboard. Det finns något så jävla fint i det som jag uppskattar väldigt mycket.
Ja, det finns en oerhört magstark hybris i den där publiceringen som man ändå måste älska.
Jo, jag vet, men jag tror inte ens att det är någon hybris. Jag tror det är bara så här, men vad fan, ska inte du och jag bara sätta på en kamera? Ska vi bara sätta oss och snacka? Jag tror inte de förväntar sig att det ska komma in några pengar eller någonting sånt där. Här har vi till exempel en förhandsvisning då på Henok Goitom är med också, sitter i en jävla konferenslokal här med naturträ både på bordet och på väggarna. Har ändå fått 9629 visningar. Där sitter de i en timme och 53 minuter i den här förhandsvisningen och pratar. Norling och Pense reflekterar, heter det här programmet.
Ja, just
sju
det.
Avsnitt tror jag ligger ute just
det är nu. Också, det är också så jävla fin arbetstitel som har klarat sig hela vägen. Norling och Pense reflekterar. Ja. Men ska inte du gå in med en liten sponspeng då?
Ska jag kliva in där?
Ja, alltså Norling och Pense
ska mitt namn rulla förbi där då?
Sponsras av Thomas Wilbacher.
Det var som när jag sponsrade AIK-damen och frågade, vad vill du ha på arenaskylten? Jag har ingen aning. Skriv mitt namn. Vilket jag såklart inte gjorde. Gav ju sen bort den till honom. Unicef eller vad det var. Men ändå.
Stod bara Thomas Wilbacher där. Ja, ja, underbart.
Ja, men när du började prata om Norling och den situationen som var så eftersom jag nu har snöat in så mycket på Norling och Pense reflekterar så var jag bara tvungen att ta upp det.
Ja, jag förstår det. Jag har inte fastnat lika hårt som du i det här, men det har flimrat förbi. Jag har tittat några minuter. Jag har konstaterat att det är en oerhört omodern variant av liksom slow tv, men som ändå har någonting. Jag är med dig.
Men allting med röster och huvuden, intelligenta skallar har ju någonting. Alltså det spelar ingen roll hur snygg produktionen än är. Om det som sägs är iskallt, då går det ju inte att kolla på ändå. Alltså du kan ju inte sminka över en gris. Det går ju inte i tv-sammanhang heller. Det vet ju att jag tycker väldigt tydligt. Det här finns ändå bra tankar. Det är bra snack för den som orkar. Jag menar, Erik Niva lägger ut 5 timmars avsnitt om Nottingham Forest och allt möjligt. Och uppenbarligen så går det hem där ute. Så borde även det här rulla.
Absolut. Och för att knyta ihop säcken så får vi väl se vad som händer med tränarposten i Malmö. Hur länge Georgsson kör, ifall det kommer in någon ny match till helgen borta mot Sirius innan det är retur mot Dudelange nästa vecka. Jag tycker dock att alla de här vindarna som blåser hos Europa-lagen ikväll, Malmö, AIK och Djurgården, så står det sig ändå ganska slätt ifall man jämför med orkanstyrkan som har blåst upp i Bayern kring då Gersgate. Vi berörde ju det här i förra avsnittet. Vi spelade upp Axéns take på det. Och då handlade det alltså om att Mohamed Yash nyligen försökte tvinga sig bort från Hammarby när då Besiktas var det väl framförallt. Sen så dök väl Celtic upp i jakten också. Visade intresse, konkret sådant. La ett bud, Bayern accepterade inte budet, men Yash ville verkligen få till den här transfern. Så att han ställde till med en jävla scen och vägrade spela. Det var väl borta mot, om det var Varberg. Kan det ha varit det? Ja. Och Cifuentes liksom fick, han sattes ju på pottan där och fick skylla på någon muskelbristning på uppvärmningen, men Jesper Jansson var betydligt mer rak när han fick frågan. Och sen så har det här hanterats lite fram och tillbaka, men de senaste dagarna har det ju då handlat om att Yash har fått krypa till korset eftersom Bayern har stämt i bäcken här och visat att vi har inte för avsikt att lägga oss på rygg här och sälja dig till något reapris, utan nu är det det här som gäller. Du får gilla läget. Besiktas har ju såklart gått vidare med livet. Det finns fler Mohamed Yash-lirare där ute. Så att ska det knusslas, ja, men då hittar man väl någon annan och så skiter man väl i honom. Så att han blev kvar, han fick då inse att verkligheten nu ser ut så att han har pissat på Bayern, framförallt deras supportrar som nu är skogstokiga. Och nu så finns det inget utlandsalternativ, utan nu måste man ju försöka göra rätt för sig här igen i Hammarby. Och det har ju varit en, skulle jag vilja påstå, sällan skådat sorglig liten tango han har bjudit upp till här via då några ursäkter, dels då först via Bayerns kanaler och sen här nu idag på sin Instagram. Hur mycket fokus har du lagt på den här situationen senaste?
Nej, men ungefär dygnet? Lika mycket som som du beskriver här. Man har sett det som har sagts och sett diskussionerna på sociala medier om hur man ska hantera det här och vad Hammarby borde göra och inte borde göra. Det är alltid svårt i ett sånt här läge, för att dels finns det ett värde och sen så finns det en människa och sen så finns det ett svek i det här. Och hur mycket kan man reparera? Jag brukar alltid prata om att det räcker med 2-3 baljor. Så är man tillbaka sen. Och i hans fall då kanske 3-4 prestationer. Jag vet inte om det är så med honom och om Hammarby ens känner för att ge honom den chansen igen. Men jag tror att man måste se upp som fotbollsspelare. Så det är lätt att få lite hybris när de här buden kommer. Och precis som Axén sa, så har han ju varit i den här typen av situationer tidigare. Det gäller att röra sig med rätt folk, rätt rådgivare kring sig också i den moderna fotbollen. För att det finns rejäla falluckor att trilla ner i, och de kan vara jävligt svåra att komma upp ur. Men jag menar, i grunden så finns det ju otroligt mycket kvalitet och det är en fantastisk fotbollsspelare. Så jag tror nog ändå att i slutändan Hammarby gör rätt i att hitta tillbaka honom. Jag tycker ändå, även om det finns ett bagage som Axén pratade om och att det här har hänt tidigare, så tycker jag ändå att man måste kunna acceptera ursäkter också. Sen ska inte jag bestämma. Nu är inte jag Hammarby supporter. Jag vet inte hur jag hade reagerat om det här var Fiorentina eller om det var AIK. Men oftast så tycker jag att man ska lyssna i alla fall på ursäkter.
Ja, men
får tiden läkare.
Absolut. Sen så tycker jag att det är skillnad på när en spelare då gör bort sig och så ber man om ursäkt. Alltså jag tycker att det är en skillnad på hur då klubben som arbetsgivare gentemot den här spelaren ska, kan och bör agera, och hur supportrarna väljer att agera. För det är två helt olika relationer. Alltså pratar vi då det sportsliga, det arbetsgivar, arbetstagarmässiga. Där är väl alla inblandade så pass professionella, nu är väl det liksom, kanske fel adjektiv att använda kring Jash här, men alla är så pass resultatdrivna att Bayern får ut mest av Jash ifall han presterar bra fotboll på planen. Jash, han mår nog bäst av karriärsmässigt att prestera bra fotboll på planen snarare än att sitta på en bänk. Så jag menar, där gynnas ju båda parter av att det spelas bra fotboll på planen. Men i relationen till supporterna, där handlar det om någonting annat. Där handlar det om att här har jag pissat på klubben, jag har pissat på tröjan, jag har pissat på allt.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det ni står för och har stått för här i 10, 15, 40, 60 år och som jag har dyrt och heligt dyrt och heligt här i mina sociala medier under tiden jag har varit i Bayern sagt mig älska, oj vad Hammarby är en underbar klubb och vi är minsann de bästa supporterna, men så fort jag hade några miljoner extra att tjäna någon annanstans, ja men då kastade jag det över bord och pissade på det. Så att hur mycket var egentligen alla de här kärleksförklaringarna värda? Nu ska han ha tillbaks det här förtroendet, den här kärleken, för att slippa då bli utbuad eller på något sätt liksom hamna i en tror jag jävligt tuff sits att hamna i som spelare. Men det som då tycker jag blir lite beklämmande kring det här, det är ju att när då Jash ber om ursäkt i då Hammarbys officiella kommunikation kring att nu återgår Jash till träning, nu ska vi liksom försöka gå vidare från det här, då ber han om ursäkt till precis alla förutom supporterna. Oj, de glömde jag. Så mycket tänker jag på supporterna när jag ska be om ursäkt för hur jag har betett mig här senaste veckan. När det då givetvis blir den stora grejen med den här uppenbarligen av någon liksom publicist eller rådgivare författade ganska beige ursäkten. Liksom när det blir det enda man då fokuserar på att aha, vi supportrar, du kanske ska be om ursäkt till oss. Och så kommer det två dygn senare när han har fattat åt vart vinden blåser att oj, fan, jag lyckades skita lite mer i skåpet. Här kommer en trött ursäkt på min Instagram. Nej, det blir bara så jävla billigt. Så att, jag,
återigen, ja. Rådgivare runt sig, det är fundamentalt. Man navigerar rätt i proffsdjungeln.
Ja. Jag ville bara avsluta med att säga att jag är inte Hammarbyare. Jag skiter egentligen lite i liksom så här, vad det blir av Mohamed Yash i Bayern. Det jag däremot tycker att Bayern ska ha en eloge för är hur de har agerat i den här situationen. Och jag tror ur det större perspektivet så kan det här ha varit ganska prejudicerande för framtiden. Jag tror att ganska många spelare lärde sig någonting den här veckan. Och det vill jag ändå tro liksom kan vara bra för svensk fotbolls framtid i hur man, ja men hur man sköter sig. Jag vet inte vad du tror.
Jag tror att jag är inte så säker på att det blir så att folk lär sig speciellt mycket. Och då tänker jag att jag är vis av erfarenhet och hur det har sett ut. Att det alltid dyker upp sådana här case. Oavsett om det är Allsvenskan, Premier League eller La Liga. Men det fotbollsspelare aldrig får glömma bort. Och det är förhoppningsvis den lärdomen som inte bara han får här utan även andra. Det är att man får aldrig glömma bort vem som betalar ens lön. Man får aldrig glömma bort för vem man spelar. Det är för supportrarna och det är för den tröjan man har på sig. Och med all det, den historien som finns på läktarna och all historia som finns i klubbemblemet. Det är i grunden där de man spelar fotboll för. Det man spelar fotboll för.
Ja, men
så det om någonting är väl den enda lärdomen här.
Och då verkar det ändå som att du kan ändå...
Men det tycks ju glömmas bort hela tiden.
Absolut, men jag tror att jag vet inte, någonting i mig säger mig att det här kommer bli liksom ett prejudikat lite för framtiden i Allsvenskan.
Ja, jag skriver inte under på det, utan jag tror att vi kommer, jag tror inte vi har lärt oss någonting. Ingen har lärt sig precis någonting av den här situationen, utan det här kommer hända igen och igen och igen och igen. Så fort pengarna kommer upp på bordet där och det är någon utlandsflytt eller det är något miljonkontrakt som ligger där, då glömmer man bort supporterna, då glömmer man bort historien som finns djupt in i klubbemblemet.
Always a cynic. Då är det ju ändå ganska spännande att fråga dig hur du tror det kommer sluta i då Mark Cucurella Gate eller Mark Cucurella Gate. Det är en liknande situation pågående i Brighton.
Jag tror på Fabrizio Romano. Det är vad jag gör.
Om Fabrizio Romano skriver here we go, då är det klart.
Ja. Det är anledningen för de som inte har hängt med, det är att Fabrizio Romano har kört en here we go och han är klar för Chelsea. Men då har Brighton själva gått ut i sina officiella kanaler och sagt att men det florerar en del fake news där ute. Och det är en direkt såklart passning till Fabrizio Romano som har mer eller mindre gjort den här övergången officiell när han kör sitt here we go. Men han står ju på sig fortsatt, den gode Fabrizio Romano, såg jag, för han får en del skit då. Men han svarar ju bara till alla: låt oss vänta och se.
Ja.
Så får vi se vem som får rätt i slutändan. Och när han är så jävla cocky som han är, då kan jag inte annat än att tro att den här affären till slut blir av.
Samtidigt som man ändå gillar Brighton i det här, och kanske inte minst då Graham Potter, som nu under torsdagen stänger av Cucurella från då träning. Han är utesluten från Brightons aktivitet och verksamhet här inför Premier League-premiären mot Manchester United i helgen. Jag gillar att Graham Potter verkar även i Premier League på den högsta nivån när det handlar om 500-600 miljoner kronor gentemot en klubb som Chelsea. Alltså han verkar vara exakt likadan som han är liksom i Swansea eller i Östersund.
Ja, men genuin. Ja. Och han har sina värderingar och han har sina principer. Och det tror jag att man vinner på i slutändan.
Verkligen.
Man gör liksom inte någon skillnad på vilken klubb det är eller vilken spelare det är för den delen heller.
Nej.
Utan det finns grundvärderingar här som är viktigare än någonting annat. Och det finns principer som man måste hålla fast. Jag vill skicka en minischnitzel faktiskt till Pepsi Max som för första gången någonsin hade Pepsi Max-show i damernas EM. Man kunde se den i början av finalen och det var bara kvinnliga artister. Det tycker jag var väldigt snyggt. Den här finns i våra sociala medier. Det är bara att kolla på den. Glöm nu heller inte bort att sommaren fortfarande är ganska lång och att den absolut godaste drycken så här på sommaren är en iskall Pepsi Max. Och glöm för allt i världen inte bort isen, citronen. Då blir det extra god. Hörrni, stort tack Pepsi Max. Inte bara för att ni gör så fina shower, utan också för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Och på tal om Premier League så drar det ju igång ikväll då, fredag, när ni hör det här. Det är Crystal Palace mot Arsenal som sparkar igång säsongen. Sen rullar den här premiäromgången hela vägen fram till söndag kväll, då en viss Erling Haaland springer ut för Manchester City borta mot West Ham i London.
Bindlad?
Nej, inte än så länge. Men jag har några timmar på mig att våndas i det där valet. Men han är i laget i alla fall, så mycket kan jag avslöja. Det jag skulle komma till var att för er som mot all förmodan missat det, så kommer vi alltså köra vår årliga klassiska inför Premier League-episod med oraklet Jesper Hoffman. Men vi kommer göra det på onsdag, så att vi kommer ha den här första premiäromgången i ryggsäcken att utgå från. Vilket det känns bara lite härligt och fräscht att kunna ha lite intryck från första omgången innan vi då liksom ger oss i kast med stora säsongen.
Absolut, och jag menar vi ska ju kolla på Premier League hela vägen fram till i slutet av maj. Så en omgång hit, en omgång dit, vad spelar det för roll? Jag ser jävligt mycket fram emot att komma hem och sätta mig ner där på onsdagen och inte bara göra då Premier League-genomgången utan även Serie A tillsammans med Svanen och La Liga tillsammans med Pinitoro. Fan, frågan om jag inte ser mest fram emot La Liga-sittningen med Pinitoro. Så jävla härlig Pinitoro. Han bara växer för varje dag som går.
Ja. Det blir fint. De två avsnitten, alltså inför La Liga och inför Serie A, de kommer vi släppa på torsdag, så det blir 4 avsnitt nästa vecka. Eftersom vi givetvis kör ett klassiskt måndagstotto på måndag. Då svepet är tillbaka. Jag ska svepa. Det ska bli jävligt fint att få knacka några rader igen. Men med det sagt då, så undrar jag vad du ser mest fram emot i helgen här nu när det är Premier League-helg. Vad kittlar dig?
Det som faktiskt kittlar mest av allt, det är att jag är tillbaka i Fantasy Premier League. Och återigen har skapat ett lag. Och återigen ger mig in i League Fan TV, liksom, ligan, och ska försöka... Ge mig på ni stora drakar som har spelat Fantasy Premier League så länge. Ja, men det pirrar lite extra faktiskt inför den här vändan Premier League. För jag tycker att det är väldigt mycket som är ovisst. Jag tycker att det är många lag som har gjort väldigt bra somrar. Jag tycker Chelsea ser bra ut. Jag tycker Liverpool, såklart Liverpool City där uppe. Ten Hag kanske. Om jag ska välja någonting, så är det kanske hur kommer Manchester United se ut. Vi har också sett ett Arsenal som har blivit bättre och bättre. Hur kan Arteta ta det här till nästa nivå? Kan han ta det här till nästa nivå? Kan han vara med och till och med utmana om Premier League-titeln? Men det är så många lag där uppe nu som det finns, i alla fall så här på förhand, anledning att se positivt på. Jag predikade ju under hela fjolårssäsongen, vet du, när vi pratade Ajax och Champions League och deras väg framåt för Ten Hag. Och jag älskar honom som tränare. Jag tycker att han är helt fantastisk. Jag älskar att se hans lag spela fotboll. Och att han nu har hamnat i kris Manchester United, som har sett ut som skit under så jävla lång tid. Det tycker jag, det är nog det som faktiskt äggar mig mest inför inte bara den här första omgången, men låt säga den första månaden. Kan han få ordning på det här Manchester United?
Jag håller med. Jag tycker att det jag spontant är mest intresserad av i den här premiäromgången, så är det ju hur det kommer se ut på Old Trafford när United ska ut. Detta liksom svajiga, extremt ifrågasatta, redan hårt pressade och starkt kritiserade laget som ändå ska börja på liksom ny kula. Men det finns ju inget tålamod. Alltså, säg att Potter åker dit och vinner med 2-0. Då är det klippt.
Körning.
Då är det körning på dirren. Och så ska Ronaldo, Ronaldo ska på något sätt bråka sig bort från klubben här sista veckorna på fönstret. Det är lite för tunn trupp, det är lite för många skador. Det är liksom, det blir ingen Frenkie de Jong. Alltså jag kan se hur det på 2 veckor är fullskalig kris.
Jag vet, samtidigt så har jag så stort förtroende för Ten Hag, så att jag tänker ändå att det ska bli succé. Det finns ju ett par saker som talar för att det faktiskt blir succé här nu. Det är att man har gjort en riktigt risig försäsong här. Att det alls sett bra ut. Sånt gillar jag. Hans sätt att få ordning på lag, hans sätt att sätta ett spel. Det kanske inte kommer synas till 100% första omgången, men jag har ändå sett tendenser att Ten Hags varma hand ändå har lagts på det här, på den här spelartruppen och på det här laget. Det kommer förmodligen ta lite längre tid, men jag väljer ändå att så här, i början av augusti tro på det. Jag tror att Manchester United kommer vara ett mycket bättre lag. Annars är ju, som du är inne på, alltså det viktigaste är ju att få till en slagkraftig trupp som faktiskt spelare för spelare kan vara med och utmana. För att de andra lagen vi pratar om här nu, det är ju också lagmaskiner. De har inte bara kanske bättre spelare, för det får vi nog säga att de har. I alla fall i bättre form och med större självförtroende. Men de har sina tränare, de har haft sina tränare. De går in i den här säsongen, man vet att det finns garantier kring de lagen. Medan med Manchester United så finns det inga garantier överhuvudtaget. Och det gäller att få till ganska fort. Att man ser tydliga linjer i det här spelet och man ser vart Manchester United är på väg någonstans. Man ser ett spel som är Ten Hags. Och även om de skulle förlora den här matchen, Så måste man redan nu i alla fall börja känna att här har det gjorts ett jobb, och får han bara tid på sig, som sagt, då kan det ändå bli bra.
Men känner du som jag att det är mardrömsmotstånd, Brighton?
Ja, lite så faktiskt.
För Brighton är ju Brighton är ju en klubb som, hur man än vrider och vänder på det och hur mycket man än kan imponeras av Graham Potters prägel som han har satt på det här laget, och herregud, de kom nia i fjol och de har spelare som Chelsea uppenbarligen vill köpa för 600 miljoner kronor. Alltså, jag menar bara att Brighton kommer alltid vara en klubb och ett lag som Manchester United bara ska slå på Old Trafford. Och det är det som blir, alltså hade United premiärat mot, låt säga, Arsenal eller Tottenham eller Chelsea, jag menar, då finns det ju en förlåtande rimlighet i ett eventuellt poängtapp i en förlust bara av att det är den klubben. Men nu när det är Brighton, då kommer det liksom, det finns,
på tal om lagmaskiner, på tal om att jag har varit en tränare under en lång tid.
Exakt, det är det jag menar.
Brighton de, känner varandra utan och innan, de vet exakt vad de ska göra.
Jag tror att hade jag varit Erik Ten Hag, så hade Brighton varit, bortsett då Manchester City och Liverpool såklart, alltså, absolut.
Men kan man inte vända lite? Kan man inte vända på det här?
Topp tre sista lag man vill möta en premiär?
Ja, men kan man inte vända lite på det här? Är inte Ten Hags Manchester United precis det laget man inte vill möta för att man inte kan dem? Du vet hur Klopp spelar fotboll. De har mött varandra. Visst, han kanske gör lite små förändringar. Men det finns ändå en historia att gå tillbaka till och göra videoanalyser på. Men du kan inte gå till Ajax och kolla på Ten Hags lag. Fan, Ten Hag.
Du får nog
helvete
bestämma
vad jag kämpar.
du får nog bestämma om det ska vara Ten Hag eller Ten Hag från och med nu.
Ja, Ten Hag. Och göra sina videoanalyser och så. Det blir lite som att Manchester United är en nykomling. Och nykomlingar brukar ju gå bra i inledningen på säsongen.
Absolut.
Förstår du? Man kan ju vända på det här också.
Ja, men jag tror att du och jag pratar om lite olika
saker. Finns ett tålamod. Jo, jag vet. Nej, men du pratar om tålamodet. Absolut.
Nej, jag pratar om att Ten Hag inte vill möta Brighton. Mm. Du pratar om att det är svårt att möta United i det här läget, för vilka är egentligen United? Men Ten Hag...
Brighton borde ju tycka att det är jobbigt att möta Ten Hag.
Fast Graham Potter tycker väl inte det är jobbigt att möta någon?
Nej, visserligen. Där har du en poäng, Gusten.
Han är ju liksom storkukslugnet själv.
Megakuken. äntligen. Ja, men så är det ju, helt klart.
Som sagt, vi kommer givetvis prata mycket mer om de större perspektiven både på måndag, men kanske framförallt på onsdag med oraklet. Jag hör ju vad du säger kring Arsenal och de är skitspännande, och jag tycker också att Chelsea kanske blir lite väl nersnackade här med tanke på vilket lag de ändå sitter på. Nu har man kryddat med både Koulibaly och Sterling, och herregud, där finns ett lag som vann Champions League för 1,5 år sedan. Men det jag skulle komma till var att jag ser det såklart som totalt orimligt att något lag ska kunna hänga med Liverpool och City. Det kommer vara ett gap till dem även den här säsongen. Men jag är jävligt spänd på en annan match.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Den här helgen och det är ju Tottenham mot Southampton för att se med vilken fart Conte Spurs kommer ur startblocken med. Och kanske framförallt då lite extra fokus på tridenten där uppe med Son, Kane och inte minst då vår egen landslagsstjärna Dejan Kulusevski.
Ja, det blir det.
Det är jag spänd på. Ja, men det blir det.
Blir det Kulusevski? Ja, det blir det.
Mm. Rickarlison är avstängd så att det finns verkligen,
okay. Ja, det,
det finns inget annat där.
Ja, nej men det känns bra. Det känns ju som att jag har gjort mega jobbet här med mitt fantasy Premier League-lag i och med att jag har Kulusevski i laget och jag visste inte ens att Rickarlison var avstängd. Jag sitter och liksom sover bort första omgången och hela mitt lag. Det blir free hit. Nej, inte free hit. Vad är det heter? Chippet man tar här. Wildcard. Ta wildcard efter omgång ett kanske. Men nej, det är också en jättefin match. Och sen, överlag, att Premier League börjar. Det har ju varit en hyfsat sås i sommar, även om det har varit ett fantastiskt mästerskap i England. Så känns det som att det har varit en jävligt lång sommar utan fotboll. Och jag kan tröttna lite på allt transfersnack. Det är väl också ett ålderstecken, tänker jag.
Ja, herregud.
Men jag somnar bort lite från det. Och vet framförallt du... det här... Ja, men som vi pratar om med Here We Go eller Here We Inte Go och den spelaren ska dit och den spelaren ska dit. Det är sån jävla cirkus kring det där nu. Det har nått såna nya nivåer och jag såg nu att Torreira var klar för Galatasaray till exempel och Fiorentina lyckades inte lösa honom från Arsenal. Och då pratade man om en transfersumma på 10-15 miljoner om jag inte minns fel. Och nu gick han för 6 miljoner. Hur fan kunde det bli så? Alltså jag förstår ingenting längre. Och det är ju förmodligen för att jag inte förstår någonting. För att man inte har den insynen. Och så får man läsa om det senare. Men att leva i transfermarknaden minut för minut under sommaren. Det orkar jag inte riktigt längre.
Ja, men vad heter Division 3-tränaren som Norling surrar med? Hemse?
Pense.
Pense. Ja, just det. Nej, ja. Men alltså, helt ärligt, om någon idag, alltså, det är ju där man har hamnat. Om jag idag fick välja mellan att bincha hela säsongen av Norling och Pense spekulerar, är vi uppe i 7 avsnitt?
Ja.
1:45. Ja. Alltså då pratar vi, det är liksom, det är en 13-14 timmar. Norling, Pense spekulerar. Om jag fick välja mellan att bincha hela den säsongen kontra att kolla på en av de stora kvällstidningarnas 18 timmars deadline day-sändning, då blir det ju Norling och Pense spekulerar.
Ja, framförallt vad de deadline day-sändningarna har blivit. Inte för att slå mig själv på bröstet, men jag åkte ändå ner till Milano och pratade med agenterna och sportcheferna och till och med spelarna. Det fanns ju ett underhållningsvärde i det, har jag förstått. Men att se Erik Niva öppna karameller i Sportbladets sändning och någon annan snubbe som läser upp vad Fabrizio Romano har tweetat. De sändningarna måste dö faktiskt. Antingen gör man någonting ambitiöst eller så måste de dö.
Jag vet inte riktigt hur vi hamnade på kritik gentemot liksom Aftonbladet och Expressens Deadline Day-sändningar.
Jag tror inte Expressen kör någon.
Vad vi ser fram emot mest här i Premier League-helgen.
Nej, men jag sa att jag ser fram emot att allting drar igång. Och att jag äntligen får kolla på europeisk toppklass fotboll igen.
Ja.
För att jag är så jävla trött på mitt flöde på Twitter och faktiskt hur tidningarna bevakar fotbollen under de här 3 månaderna. Det ska bli kul att kolla på fotboll igen.
Men hur perfekt är det då inte med kvällens liksom aptitretare Alltså, dels så har vi då Crystal Palace mot Mikel Artetas håsade, hypade, uppsnackade Arsenal. Parallellt så bjuds vi Eintracht Frankfurt mot Bayern München. Va? Vad är det för fredagskväll att kicka igång säsongen med?
Ja, och då sitter jag på Cagliari Perugia här i här på Sardinien.
Just det.
Kolla Serie B. Läs några jävla dunderspånsplatser här. Min polare Mauro.
Det är väl till och med Coppa Italia otroligt mycket och inte en Serie B.
Sa jag Serie B?
Ja, det sa du.
Ja, okej. Okay. Nej, det är såklart Coppa Italia omgång ett. Låt oss vara tydliga.
Låt oss vara tydliga. Härligt. Och sen så vet ni att på onsdag nästa vecka, då är det den europeiska supercupfinalen på Seymour. Det är just Eintracht Frankfurt mot de regerande Champions League-mästarna Real Madrid. Sändningen drar igång 20:30.
Sexigt.
Och i och med den så sparkar vi igång den internationella säsongen även på Seymour. Sen kommer ju Champions League playoff och det är Serie A och det är La Liga och det är Champions Leagues gruppspel från september och så vidare. Så skaffa för i hela fridens namn ett Seymour-abonnemang. Ska vi börja runda av butiken eller?
Ja, vi ska börja runda av. Jag ska bara säga någonting om starten av ligorna här. Det är också väldigt starkt förknippat med våra långtidsspel borta hos Betsson. Och de ligger ute, det gäller att vara på hugget här nu. Det är inte jättehöga limitar, utan men det är mer roligt att lägga en hundring och sen så då jobba olika spel. Som lite laggets kan jag ju nämna Aston Villa slutar på placering 8-9. Det är otroligt roligt, det är såklart redan ryggarna mig. Brentford tar över 3,5 hemma mot fjolårets topp 4. Och sen väldigt sexy. Om man kollar uppåt då i tabellen på Liverpool över 99,5 mål. Roligt säsongsspel att sitta på och jobba under hela säsongen. Och Manchester United tror vi inte jättemycket på. Jag vet inte om jag skriver under den här. Det får man ju välja själv, men under 65,5 poäng. De finns i alla fall under godbitar, boostade odds. Om man vill komma direkt till alla spelare så är go.betsson.com/toto-pl. Så hittar man alla, man hittar också på våra sociala medier. Det kommer även långtidsspel på Serie A och La Liga nästa vecka. Och det var allt då från Betsson, tänkte ni. Nej, nu jäklar har det arbetats i spelstugan, ska ni veta. Vi har också en trippel till helgen. Kämp bara på den här. Målgörare i matchen, Harry Kane, Tottenham Southampton. West Ham City, vad har vi där då? Jo då, målgörare i matchen, Erling Haaland. Och sen så då bompan Aston Villa. Bortalaget, det vill säga Aston Villa, ska göra över 1,5 mål. Ni hittar den trippen under godbitad boostade odds. Också kom ihåg 18 bast är det som gäller. Och stödlinjen.se finns om man har problem med spel.
Underbart. Hörru, nu tycker jag att vi börjar göra oss redo för att sparka igång den här internationella klubblagssäsongen igen. Det har varit en lång sommar. Jag är så jävla redo från och med ikväll att bara sköljas med av Premier League, av Bundesliga, nästa vecka av La Liga och Serie A också. Fy fan vad fint det ska bli att åka igen.
Ja, men det är fint. Men nu när du var på väg att sluta i dur så blir det ändå lite mål. För att jag har en gulasch att dela ut, Gustav.
Jaså?
Jajamensan. Napolis president Aurelio De Laurentiis har ju varit med i något slags sammanhang som är Wall Street Italia. Hur som helst har han pratat om allt möjligt. Dels sitt ägarskap i Napoli. Och att han minns han inte alls tjänar pengar, som han får väldigt mycket kritik för. Han menar på att han har tappat 2 miljarder de senaste 2 åren. Och så vidare och så vidare. Jag vet inte hur det landar hos supportrarna. Men jag misstänker negativt. Men Gulaschen i alla fall går till hans uttalande kring afrikanska spelare. Det är nog inte rasistiskt, men det landar jävligt dåligt och det är besk eftersmak i uttalandet. Att och sättet han tonen han använder, ska jag säga, att nu räcker det med afrikaner. Antingen så skriver vi in i kontraktet att de inte ska spela afrikanska kuppen, eller så kommer vi inte värva några afrikaner längre. Och sen så fortsätter han liksom vara geografiskt specifik kring då värvningar framöver. Jag tycker att det får jävligt dålig eftersmak på hela det här uttalandet. Och tycker att han är väldigt värd en helt slev gulasch över sig.
Ja, men verkligen. Jag kan ju, som du är inne på, jag kan ju verkligen liksom så här, jag kan ju förstå den logistiska frustrationen som många klubbar känner med att man lägger enorma pengar på spelare som kanske försvinner en månad, en och en halv månad mitt i brinnande säsong för att spela afrikanska mästerskapen. Men jag hör ju också, jag vet ju också vilka jävla undertoner det finns där från De Laurentiis. Så att,
jo, men jag tänker också, du kan vara med på det bästa, men här, det finns mer då som jag tycker är värt att kritisera i det här uttalandet. Dels att Koulibaly blir såld till Chelsea för 40 miljoner. Där har ju också hans landslag en del i. Alltså det man gör i landslaget, det kan ju också sänka eller höja ett värde. Och sen tänker jag också på de afrikanska spelarna som finns i Napoli. Vad är det för respekt mot dem? Anguissa, vad tänker han efter att De Laurentiis har sagt det han har sagt?
Osimhen.
Ja, men precis. Vad tänker de afrikanska spelarna som finns i Napoli nu? För vi kan inte glömma bort att Senegal faktiskt vann afrikanska cupen. Och det höjer ett värde på en spelare.
Du kör ändå afrikanska kuppen.
Ja, men det är för att jag läser direkt från Gazzetta dello Sport där de kör Coppa d'Africa. Då blir det så ibland, Gusten.
Ja, jag fattar. Men okej, på tal om Aurelio De Laurentiis så utelämnades ju han i Dries Mertens avskedsvideo till staden Neapel, men kanske framförallt
Schnitzel.
Klubben Napoli och deras supportrar. Så att jag skohornar in en schnitzel här till Dries Mertens som stod för en fantastisk jävla video där han då bara tackade för alla år i staden och i klubben. Han tackade supportrarna för de senaste 9 åren av hans liv eller vad det nu blev. Det var en sån jävla finstämd video som jag blev berörd av, och det har ju väldigt många som har sett den blivit. Jag tycker att vi kan få ut den på våra sociala medier så att alla ni som inte har sett den kan beskåda den. Men schnitzel då till Dries Mertens video, men också en liten stjärna i boken för att han utelämnar De Laurentiis som den enda han inte då tackar. Det säger väl någonting om hur de här spelarna som har fått lämna Napoli senaste åren kanske känner för sin tidigare president.
Ja, verkligen. Och sen så avslutningsvis faktiskt också en appreciation schnitzel till Cassini som var tillbaka på fotbollsplanen igen, och sen vet man ju inte om han kommer tillbaka eller när han kommer tillbaka. Jag hoppas att han kommer tillbaka, jag hoppas att han kommer tillbaka snart. Men han talade för första gången om den hjärntumören som har opererats bort och den tuffa tiden som han har levt de senaste månaderna. Men ändå någonstans liksom superhärligt att se honom såklart på en fotbollsplan igen, för det blir så symboliskt starkt.
Ja, verkligen.
Sen är det ju viktigaste såklart att han mår bra igen och att han förhoppningsvis blir helt frisk.
Ja, det är ju svårt att tolka det som skedde här idag på något annat sätt än att det i alla fall var ett steg i rätt riktning. Och det känns ju oerhört skönt och lättande att det verkar göra det. Så att, ja, jag håller med dig. Fint att se och höra från Cassini igen. Vi hörs igen på måndag. Då ska det svepas. Då jävlar tar vi ner den här helgen. Så rullar vi igång den här internationella klubblagssäsongen på riktigt. Ha en jävla fin helg. Krama, pussa tjejerna för mig.
Ja, hälsa Rabban. Så ses vi snart. Det ska bli otroligt härligt att höra svepet på måndag.
Ja, fint. Fint.
Känns det att du kommer gå ut hårt, hörru? Och ha... alltså det blir 8 minuters svep. Okay. Liksom. En minut per match.
Kommer inte missa mycket i helgen. Det kan jag meddela.
Nej, jag tror inte.
Det kan jag meddela. Hörrni, vi hörs igen på måndag. Ha en trevlig helg. Ciao tutti.
Ciao tutti.